Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Vi fortsätter idag på det i förra avsnittet inslagna spåret, nämligen att titta lite närmare på tidigare avsnitt från Mordpodden och ge våran take på dem, våran analys.
Och nu ska vi analysera ett av de mest lyssnade avsnitten i Mordpodden, och vi får dessutom passa på att varna alla känsliga lyssnare, för detta är ett ganska otäckt avsnitt med ganska mycket otäcka detaljer.
Och namnet på avsnittet på Mordpodden säger väl allt: Styckmörderskan.
Och i det här avsnittet så kommer vi kort gå igenom vad som hände i det aktuella målet. Och sen efteråt så är det ganska intressant i det här målet. För där var det så att tingsrätten frikände, men hovrätten valde att fälla. Och vi kommer helt enkelt besvara hur det kunde komma sig. Men Kristoffer, vad var det egentligen som hade hänt? Eller vad var bakgrunden till det här aktuella målet?
Ja, det handlar ju då om den misstänkta i målet, kallades i mordpodden för Lonela, hette någonting annat i verkligheten. Hon kom från Rumänien och närde en dröm om att få komma till väst och leva här. Och den här drömmen uppfyllde hon genom att gifta sig med en i princip dubbelt så gammal man och komma hit till Sverige. Och det här äktenskapet handlar inte så mycket om kärlek, utan mer om att Lonela skulle uppfylla sin dröm, och den här gamle mannen behövde någon som hjälpte till i hemmet, helt enkelt.
För Lonelas del så var det i vart fall inte kärlek, men eventuellt så är det lite oklart om det fanns någon form av kärleksönskan från den äldre mannen, som också var från Rumänien. Men det förtäljer inte riktigt historien, men de valde i alla fall att gifta sig.
Ja, och Lonela, hon går i och lär sig svenska här i Sverige, och sen plötsligt en dag så bestämmer sig Lonela för att lämna Sverige. Hon packar 70 kilo bagage och lämnar från en dag till en annan bara. Och sen uppdagas det att mannen är spårlöst försvunnen. Och ungefär samtidigt så börjar det dyka upp kroppsdelar i Riddarfjärden. Och efter ett tag så hittar man ett huvud i Riddarfjärden, och det här huvudet är svårt brännskadat, men med hjälp av ny teknik så lyckas man återskapa hur personen i fråga borde ha sett ut i livet. Och den här bilden publicerar man i media, och till slut så ringer en anhörig till Lonelas man till polisen och säger att det här är nog min släkting.
Och den här släktingen hade då varit borta under en viss period, och man undrade var han var.
Och då jämförde man tandläkarjournaler med huvudets tänder, och man kunde då konstatera att det var Lonelas man som var den person som helt enkelt hade blivit styckad och dumpad i Riddarfjärden.
Och kunde man då konstatera, eller visste man då, att Lonela var borta och försvunnen? Och vad gjorde man egentligen för att få tag på henne?
Precis, man kunde konstatera att Lonela var försvunnen. Hon gick ju i svenska för invandrare och hade bara från en dag till annan dragit, helt enkelt. Så vad man gjorde var att man gick ut med en internationell efterlysning, och efter en tid så lyckades man lokalisera Lonela, och man grep henne omedelbart.
Och det man ska nämna är ju att avsnittet från Mordpodden hette ju Styckmörderskan. Och det var ju helt enkelt för att man hittade 14 olika delar av Lonelas man. Och det beror ju... Varför styckmördar man egentligen, Kristoffer? Finns det en förklaring till det?
Ja, alltså den absolut vanligaste förklaringen är ju att man vill göra sig av med bevisning, helt enkelt. Om man till exempel har mördat någon, så kan det vara så att det är lättare att flytta delar av en kropp än en hel kropp. Men det kan ju också vara så att någon har dött av en olyckshändelse och så drabbas man av panik och vet inte vad man ska göra och att man då styckar kroppen. Men sen finns det ju också
ett extra fall, ja.
Ett extra fall som är väl lite mindre vanligt får man väl säga, nämligen att det är själva styckningen i sig som uppfyller någon form av
man går igång på det på något sätt.
Ja.
Någon
sexuell tillfredsställelse eller något annat.
Och i det här fallet så fanns det ju vissa saker som talade för det. Och här måste vi varna känsliga tittare för att det kommer en del obehagliga detaljer och skulle ni inte vilja lyssna på dem så får ni spola fram i ungefär en minut.
För de fynd som rättsläkaren gjorde, det var ganska exceptionella sådana. Och nu läser vi från tingsrättens dom här och där framgår följande. Målsättningen med styckningen har tydligen inte enbart varit att underlätta för förövarna att bli av med den döda kroppen. Utan det finns också tecken på ett sexuellt sadistiskt sätt att behandla kroppen. Delar av den främre bukregionen har tagits bort, liksom manslemmen och pungen, samt skadorna i antarmen före döden.
Och det är någonting som klart talar för att det här gör man inte för att underlätta någonting, utan här har det ju verkat någon form av extra syfte att antingen mördaren eller mördarna har varit någon form av våldtäktsmän eller sexualsadister, alternativt att den som mördade den här mannen var väldigt, väldigt arg och ville på något sätt hämnas. För vissa av de här delarna hände ju innan döden och vissa hände efter döden.
Ja, och inte nog med det. Den avlidnes huvud och hjärna hade också blivit värmeskadade enligt Stockholms tingsrätts dom.
Mm. Och just den biten kanske talar mer för att man försökt bränna upp eller göra sig av med det på det sättet men misslyckats. Men övriga delar, jag har svårt att hitta en praktisk förklaring till det. Att man skulle på något sätt av praktiska skäl göra detta, utan det låter som att antingen så är det en gärningsman eller flera gärningsmän med någon form av sadistisk läggning, eller så är det någon som är väldigt, väldigt, väldigt arg på den avlidne. Och det är det som kommer diskuteras i både tingsrätten och hovrätten. Och sen kan man också konstatera i det aktuella fallet att den som har styckat den aktuella kroppen hade speciella kunskaper. Det konstaterades både i tingsrätten och i hovrätten att detta var inte vem som helst, utan detta var sannolikt en rättsläkare som hade utfört där eller någon slaktare, alternativt någon som har ingående kunskap om kroppens anatomi. Så det var inte vem som helst.
Precis, och det berodde helt enkelt på att det är inte hur lätt som helst att stycka en kropp helt enkelt, utan man måste skära på vissa speciella ställen där det är enklare att separera kroppsdelarna än andra.
I alla fall man får det resultatet som den här personen har fått med den avlidna kroppen.
Men det här är ju groteska beskrivningar av vad någon har gjort mot en annan människa. Martin, hur känner man sig som försvarare när man går in och ska jobba ett sånt här case?
Just sådana här detaljer, vi är ofta ganska avtrubbade, men till och med du och jag reagerar ganska starkt på det här. Och det är också därför vi varnar känsliga lyssnare. Jag tror alla människor blir berörda av detta. Det är svårt att till och med bara höra det. Nu har vi inte sett några bilder eller något liknande, för det är sekretessbelagt, gör man alltid, även i förundersökningsprotokollen. Men bara att höra beskrivningen är ju, det vrider sig och vänder sig i magen helt enkelt. Mm. Även för någon som har jobbat med det här länge, som du och jag.
Precis.
Men Kristoffer, om man skulle känna att det här är så pass obehagliga detaljer, att man känner att nej, jag vill inte och kan inte försvara en viss person. Eller jag känner att jag kommer inte kunna ett lika bra jobb, för jag känner någon form av avsky mot den personen. Hur skulle man hantera det då?
Ja, men då har man en skyldighet som försvarare att frånträda uppdraget, det vill säga avsluta uppdraget och säga helt enkelt att det här, jag kan inte fortsätta det här uppdraget, jag kommer inte göra ett tillräckligt bra jobb. Sen tror jag i det här fallet då, vi kommer ju till det, så har ju den misstänkta Lonela förnekat att det var hon som utförde det här brottet, och då tror jag det blir lite enklare ändå för försvararen, för att då är ju inställningen från klienten att det är inte hon som har utfört det här fruktansvärda brottet, och då handlar det ju inte om att man ska försvara en mördare, utan då handlar det om att försvara en misstänkt mördare.
Men sen så vet vi ju att Lonela åkte hem frivilligt efter ett litet tag. Och vad hände då i själva rättsprocessen? För det är ju ändå det vi ska analysera, du och jag.
Ja, men precis. Hon läste en artikel i de lokala tidningarna i Rumänien och bestämde sig för att åka hem. Även om hon inte omedelbart anmälde sig till polisen, så tog hon kontakt med anhöriga och ville ha nyckeln till den här lägenheten där de hade bott. Och då greps hon av polisen och sen påbörjades rättsprocessen. Man gjorde en noggrann teknisk undersökning av hemmet och noterade då att det var extremt städat. Alltså ovanligt väl städat i den här lägenheten. Det glänste i princip där inne. Man hade tagit in en särskild rörmockare som hade undersökt rören i badkaret och kunde konstatera att så här rent är det i princip inte om det inte är helt nyinsatta rör.
Så just själva badkaret var extremt väl städat. Men ironiskt nog och konstigt nog, och vi kommer att komma till det, så var till exempel köket och ugnen inte alls lika väl städade.
Precis, och i ugnen där hittar man då bland annat hår från det man misstänkte vara mannens hår.
Och även hår från kvinnan. Och sen hittar man någonting som heter mitokondrie-DNA. Dels på ugnsluckan, i ugnen och på plåten och på en ugnsform som stod i köket. Och där var det DNA delvis från den här mannen och delvis från Leonela. Och det här mitokondrie-DNA, det låter ju lite komplicerat, men det är när man har så oerhört små mängder DNA, alltså materia som man ska analysera, så att man måste så att säga gå in på en viss mikronivå, vilket gör att det är inte en stor blodfläck man ska analysera eller någonting större, utan det kan vara ett enda hårstrå eller någon jätteliten fläck som man knappt kan se med blotta ögat. Då använder man den här tekniken. Och det är den typen av DNA som man analyserade i det här fallet. Så det var inga stora mängder DNA eller materia som man analyserade för att få fram DNA.
Och då kan man ju fråga sig, varför har det betydelse att badkaret var så rent och att det fanns DNA från den avlidne och från Lonela i ugnen? Jo, naturligtvis för att man misstänkte att styckningen hade skett i badrummet och att man hade styckat kroppen i badkaret och det hade blivit väldigt mycket blod och att man därefter hade rengjort det kraftigt då för att helt enkelt ta bort alla spår. Och det var också så att två stycken luckor till badkaret, alltså så att man kom åt under badkaret, satt snett, vilket gjorde att man trodde då att man hade gått in under och rengjort. Och när det gällde ugnen så handlade det naturligtvis om att huvudet hade varit värmepåverkat, vilket gjorde att man misstänkte att man hade stoppat in huvudet i ugnen på den här långpannan där man också hittade DNA på.
Och det som är så konstigt, för att det var ju så att i det här målet så blev kvinnan frikänd i tingsrätten, men dömd i hovrätten, det vill säga man var inte riktigt överens. Men där en av de stora skiljepunkterna mellan tingsrätten och hovrätten var just, men vad konstigt, tyckte tingsrätten. Att man går så oerhört långa vägar för att rengöra badkaret på ett sätt som nästan ingen har gjort någonsin. Dessutom lyfter bort kanten på badkaret, rengör under, men man glömmer att stoppa in långpanna och ugnsform och ugnsplåt i diskmaskinen. Det låter ju lite underligt, tyckte tingsrätten. Vilket gör att det talar emot att det här DNA i ugnen kommer från att man har värmt upp ett huvud helt enkelt. Det låter ganska osannolikt att man ska glömma bort och rengöra det.
Och den typen av argument tycker jag personligen är ganska tunna så att säga. Alltså, för att det handlar om att man från domstolssida då anser att en person som begår ett brott är rationell i alla avseenden. Det kan ju faktiskt vara på det sättet att en person som har begått ett brott är helt enkelt slarvig. Tänker på en sak, badkaret är väldigt viktigt kanske för att där har man sett väldigt mycket blod och därför tror man att det här måste rengöras, medan DNA är ju så litet så att man ser inte att det finns där och därför så tänker man inte att ugnen behöver rengöras i det här fallet. Jag tycker att personligen så tycker jag att det är ett ganska tunt argument att frikänna någon på.
Det håller inte jag riktigt med, utan där tar jag tingsrättens sida, utan för att om man nu väljer att gå så extremt långt att man i timmar måste det ha varit så man rengjort det här badkaret helt eller halvt, glömmer i vart fall bort och rengör ugnen. Det enda förklaring jag kan hitta till det, om man nu säger att den här kvinnan är skyldig, vilket då hovrätten ansåg att hon var, det blev ju att okej, hon varit så trött efter badkaret att hon inte orkat göra det lika ordentligt i ugnen, eller att hon då, det var så mycket blod som du var inne på i badkaret, men man kanske inte såg det med blott ögat i ugnen och därför strunta i det. Men det låter ganska konstigt. Jag köper om man inte hade rengjort någonting. Men om man bara rengör någonting och man gör det så fruktansvärt bra så att en expert inte har sett det på 20 000 fall, då tycker jag att det låter lite konstigt.
Ja, jag håller inte med. Jag kommer ihåg att jag satt ett mål en gång där en medmisstänkt DNA, en rånare DNA hade hittats på en handske vid brottsplatsen. Och då hävdade då den här personen att jag har rånat väldigt många gånger i mitt liv. Jag skulle aldrig vara så dum att jag glömde en handske med mitt DNA på brottsplatsen. Därför så kan inte det här vara min handske. Och det blir så här, okej, vi ska lita på din liksom kriminella professionalitet här. Och det är lite motsvarande argument som tingsrätten anförde i Lonelas fall, tycker jag.
Ja, jag kommer inte riktigt med tanke på att man stöter en sak och inte en annan. Men sen kan man ju ställa sig frågan också, precis som tingsrätten och hovrätten gjorde, framförallt tingsrätten. Kan det här DNA ta avsätts på naturlig väg? Vad innebär egentligen det här mitokondri-DNA? För man kunde inte se något blod, man kunde inte se någon del av en skalle eller något liknande.
Fast det var väl hårstrån? Ja.
Precis, det var hårstrån. Men hårstrån...
Och ett huvud misstänktes ju ha lagts in i ugnen. Och men... det är ganska naturligt att det hamnar lite hårstrån.
Det tyckte hovrätten. Ja. Medan tingsrätten konstaterar att en människa tappar hur många hårstrån som helst per dag. Och i vilken lägenhet som helst och i vilken skåpslucka som helst så kommer du hitta hårstrån från en människa om du går in med lupp och förstoringsglas. Och man konstaterar...
Fast i ugnen?
Ja, och man konstaterar ju att det fanns ju både hårstrå från kvinnan och mannen. Och kvinnans huvud hade ju inte blivit värmepåverkat eller avskuret eller någonting. Så att då sa man det, det är ju lika sannolikt att hennes hårstrå hamnat där när hon bakade bröd eller bakade någonting eller tillagade någonting i ugnen som när hon stoppade in ett huvud. Så att det kan jag faktiskt köpa.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Ja, nu var ju inte det här den enda bevisningen som fanns i det här målet utan en hel del annat också. Och en del av bevisningen som kom att spela väldigt stor betydelse i målet, det var en vittnesiakttagelse, en person som hade ett arbete som gjorde att han väldigt ofta blev uppmärksam på avvikande beteenden. Och han var ute och cyklade på Södermalms strand och noterade en kvinna sittandes på huk vid kanten på Södermalms strand vid en båt. Och dumpade någonting, alltså hällde ut någonting ur en påse ner i vattnet. Så han stannade till med cykeln, för det här var liksom udda att sitta och dumpa någonting så här. Och ställde sig och tittade på den här personen. Och den här personen var en kvinna som enligt de signalementsuppgifter som han lämnade överensstämde väldigt väl med Lonela. Bland annat handlade det om ett par stora glasögon. Men ni vet såna här som mamma hade, jättestora, tjocka glas.
Och de beskrev ju han att den här personen hade.
Ja, men precis.
Och sen så var det lite konstigt, för då ville ju polisen veta, undrar om detta är Lonela. Och då kan man ju undersöka det under det som kallas förundersökningen, det vill säga det som är innan rättegången. Och på den tiden så var det vanliga med något som heter fotokonfrontation, alltså genom att man ställde upp olika personer, och numera brukar man göra det en fotokonfrontation genom att man tittar på bilder från olika personer. Men i det fallet så ville hon inte ställa upp, Kristoffer.
Hon vägrade att ställa upp på en lineup, alltså en fotokonfrontation. Och det menade hovrätten talar för att hon helt enkelt var rädd för att hon skulle bli utpekad.
Och tingsrätten tyckte att det är hennes rättighet, och det kan man inte ha några slutsatser av.
Nej.
Så att alla, här var vi inte överens, men det som är viktigast av allt, när den här personen, den här mannen kom in i rättssalen, så fick han ju såklart titta på Lonela och tittade på henne länge, tittade på henne väl och sa, jag kan inte peka ut henne, jag vet inte om det är hon.
Nej, men han vet varken det ena eller det andra, och då ska man komma ihåg att det här var sent på kvällen. Betydelsen ska också nämnas då, det som för er som inte har koll på geografin här i Stockholm, det var i det vatten som ligger utanför Södermalms strand som kroppsdelarna till den avlidna mannen hittades.
Och det fanns dessutom ett vittne som hade vid ett tillfälle sett att det guppade runt någonting som såg ut som en kroppsdel eller någon form av någonting som tillhörde en kropp i samma vatten i närheten av den platsen där den här kvinnan hade dumpat. Mm. Så att här hamnar vi också i samma läge som där tingsrätten har en förklaring och säger att avseende DNA i ugnen så kan det ha uppkommit på naturlig väg, det vill säga när man lagade mat. Och hovrätt säger att nja, det här måste ha uppkommit när man gjorde sig av med bevisning efter styckning och värmepåverkan av huvud. Och samma sak här. Tingsrätten tyckte att ja, men han har inte pekat ut. Då är det ju ingen bevisning. Medan hovrätten säger men aja baja. Hon vill ju inte ens ställa upp på en fotokonfrontation och sin lamentet passade. Och tingsrätten går tillbaka och säger men han pekade inte ut.
Och dessutom så låg den här platsen på Södermalla strand där det här vittnet såg den här kvinnan dumpa någonting i vattnet. Det låg nära Lonelas skola där hon gick och lärde sig svenska. Mm.
Men hur kommer det sig egentligen, Kristoffer, att tingsrätter och hovrätter kan argumenteras olika? Jag vet att jag har fått den frågan från klienter, att alla jurister måste väl tycka likadant?
Mm. Nej, men det är lite som när man frågar, tycker alla läkare likadant? Varför begär man second opinions hos läkare? Jo, det är för att läkekonsten, precis som juridiken, inte är någon exakt vetenskap. Och vi jurister har väldigt ofta, skulle jag säga, olika uppfattningar. Mm. Och framförallt om bevisvärdering. Det vill säga, vilka slutsatser ska vi dra av ett visst bevis? Det kan man ha väldigt olika uppfattningar om. Och det tror jag, ni lyssnare som har lyssnat på mig och Martin, vi har ganska
vi
ofta olika uppfattningar om saker och ting också. Och precis så är det med domare. Mm. Så på samma material kan en olika uppsättningar domare dra olika slutsatser. Och nu ska jag säga det som inte alla domare kanske vill höra, men ibland så får vi försvarare intrycket att det ibland är så att domare har en känsla kring vad de tycker, om någon är skyldig eller inte. Och sen skriver de en dom utifrån det.
Man anpassar bevisvärderingen efter att man har bestämt sig ungefär. Det vill säga det man ska göra egentligen som domare är att man först ska titta på ett bevis, analysera det, skriva det. Nästa bevis, analysera, skriva. Men oftast, eller ofta, så gör man tvärtom, som jag håller med det helt och hållet. Man bestämmer sig, den här personen är skyldig. Och sen efter det bör man skriva och analysera bevisen.
Vi säger naturligtvis inte att alla är så. Men vi ser vissa tendenser till det. Och det blir ganska tydligt, tycker jag, när man läser tingsrättens och hovrättens dom i det här målet. För att man undertrycker, alltså när tingsrätten frikänner i det här fallet, så blir det väldigt långa utläggningar kring saker och ting som talar till Lonelas fördel. Och man värderar ner sånt som talar till hennes nackdel. Och sen sker det precis tvärtom. Men med tidvis med samma argument. Det är bara att man sätter ett olika värde på olika omständigheter. Och det kan inte förklaras med något annat. Att man bara tycker att det här, hon måste vara skyldig helt enkelt.
För det är det som är konstigt. Det är inte så att tingsrätten kom fram till att två bevis talar för och två bevis talar mot. Och hovrätten säger att tre bevis talar mot och ett bevis talar för. Utan det är så här, hovrätten tycker att allting är på ett sätt. Tingsrätten tycker att alla bevisen tolkar på det motsatta sättet. Och det talar ju för att antingen så är det ju väldigt konstig bevisvärdering från den ena parten, den ena instansen. Eller så har man bara bestämt sig först och tolkar sen. Men det finns ju dessutom ytterligare lite bevisning som också är så där. Det är ingen direkt bevisning som pekar ut henne som gärningsman. Men det pekar i en besvärande riktning. Och det är ju att fönstret stod ju öppet enligt en anhörig till den här mannen i en vecka. Och det var jättekallt ute, det var ju vinter.
Och då hör det till saken att rättsläkarna har förklarat i det här målet att om man styckar en kropp, då luktar det något oerhört illa. Något oerhört illa. Och det skulle då förklara varför fönstret har stått öppet. Och det här blir ju naturligtvis Lonela konfronterad med, varpå hon säger att nej, men jag gillar frisk luft.
Mm.
Saken är bara det att andra personer i målet hade vittnat om att så var det inte alls. Lonela, hon var en frusen person och ville oftast sätta på spisen för att det skulle bli varmt och så vidare. Så att ha öppet ett fönster i en vecka mitt i kalla vintern, det var en omständighet som talade för att styckningen hade skett i den här lägenheten.
Och då kan vi säga att då hade hon ju inte flytt landet än utan bodde kvar. Och det man ska säga dock, som både tingsrätt och hovrätt faktiskt talade för att hon var oskyldig, det var ju en sak. Och den saken talade ganska starkt till hennes favör. Och det var ju det här utlåtandet som man dubbelkollade från hovrätten skulle, men är det verkligen så här? Och då kom man fram till att jo, men det är så.
Vad var det för utlåtande?
Det var ju det utlåtandet från dels från en rättsläkare tingsrätt och en från hovrätten om att den som har styckat måste vara någon form av expert. Antingen slaktare, läkare eller kanske någon som har, även om man tar en utbildning i det, slaktat ett stort antal djur.
Och det där var ju intressant, för att Lonela, hon var ju en enkel kvinna från en liten by i Rumänien. Det påstods inte ens från åklagarsidan att hon var jägare eller hade några rättsläkarkunskaper eller liknande.
Och det sa hon ju själv också, att jag har ingen aning hur man styckar ett djur, eller har ju ingen läkarutbildning. Det kan inte vara jag som har gjort det här.
Men, och det var väl en skillnad då från tingsrätt till hovrätt. För i hovrätten så hörde man viss ny bevisning från den by som Lonela kom ifrån. Och då visade det sig att i Rumänien på den här tiden när Lonela bodde i den här byn.
När han var ung till och med, ska man tillägga.
Precis. Då var det vanligt förekommande att kvinnan i hemmet åkte till den lokala djurmarknaden och köpte en gris till exempel, och så slaktades grisen på djurmarknaden, och så tog man hem hela kroppen, och så var det kvinnans i hemmets uppgift att stycka en hel griskropp till exempel i hemmet. Och kunskapen hur man då styckade ett djur gick då från generation till generation, alltså från mamma till dotter och så vidare. Och då kunde åklagaren i hovrätten visa att det fanns en sån här djurmarknad i Lonelas by och att hon hade bott i en by där det här fenomenet förekom. Åklagaren kunde inte visa att just Lonela hade de här kunskaperna, men åklagaren kunde säga att det är inte uteslutet att Lonela hade kunskaper kring hur man styckar ett djur, vilket i sin tur då ledde till att försvarets argument att det här talar emot att det är Lonela eftersom hon inte har några sådana kunskaper föll.
Och här kan man ju ifrågasätta både egentligen åklagare och försvarare. Här känns som att här finns det ju mer att klämma ur. Antingen om du är åklagare att man då hör någon som då är anhörig, släkting eller slaktare eller granne i byn, även om det kan vara väldigt svårt när det är i Rumänien förvisso. Som då bekräftat, jo herregud, varje lördag den sjätte veckan, varje sjätte vecka så fick de hem ett djur. Och jag vet att hon var med flera gånger när mamman slaktade. Eller vice versa, att försvararen då kallar in någon syster eller någon anhörig eller någon granne som säger att nej.
Lonela satt och stickade när jag styckade mammas
eller ingen
gris.
Hade råd, vi var författiga. Och då hade ju hela det argumentet fallit, då kan det inte vara hon. Punkt. Om inte då hon hade någon medgärningsman. Så där känns det som att där finns det lite att kräma ur som man inte riktigt använder hela det man skulle kunna eventuellt ha använt. Nu vet jag inte hur det ser ut. Det kan ju vara så att försvaret har pratat med hela familjen och alla bara, jo, det gjorde vi varje lördag.
Ja, precis. Och då inte kunde föra fram det argumentet helt enkelt.
Precis.
Eftersom då skulle han främja orätt. Ja.
Och sen var det ju det sista, Kristoffer. Den sista bevisningen som redan varit inne på lite grann, det var ju att hon packade sin väska med ganska tungt och stack därifrån.
Exakt, för det visade sig också att en släkting då hade börjat undra vad den här gamla mannen hade tagit vägen, och hade då sagt till Lonela att om inte vi tar reda på var han befinner sig så kommer jag anmäla honom till polisen försvunnen. Och dagen efter det så hade Lonela, eller senare på dagen som hon fick det här beskedet från den här släktingen att jag kommer ringa polisen, så bokar hon en biljett till Rumänien och packar 70 kilos packning med massa tillhörigheter till den gamle mannen, och så åker hon till Rumänien och ger bort då massa tillhörigheter till den gamle mannen.
Och där tolkas det ju på olika sätt igen av tingsrätt i hovrätt. Hovrätten säger att herregud, om man då är rädd för att polis ska komma, det talar ju ganska starkt för att man är skyldig. Men tingsrätten säger att men detta är en kvinna från Rumänien. Nu är någon som pratar om att polis ska komma. Och polisen för en kvinna som är uppvuxen i Rumänien är inte alltid den trevligaste och snällaste. Det är inte helt orimligt, hon får panik och inte alls vill bli misstänkt för något allvarligt brott som mord eller dråp eller någonting annat. Även om hon är oskyldig så är det inte helt orimligt att man sticker hem och tänker jag drar till min familj och min släkt där det är tryggt och säkert.
Och sen när hon väl får reda på att hon är efterlyst så återvänder hon faktiskt till Sverige.
Precis.
Också.
Och det talar ju emot att hon skulle vara skyldig. Men vi är inte riktigt överens med mordpodden i den här delen. För här säger mordpodden att man gjorde på lite olika sätt i sin bevisvärdering.
Därför. Ja, men precis. I mordpodden så sa man att tingsrätten, anledningen till att de frikände var för att de värderade varje enskilt bevis för sig och inte såg ett mönster så att säga, eller gjorde en helhetsbedömning, och det var därför de frikände, medan hovrätten gjorde en helhetsbedömning och dömde. Och det håller vi inte riktigt med om, utan både tingsrätt och hovrätt har gått igenom och analyserat varje enskilt bevis. Det är bara det att de drar olika slutsatser av värdet av varje enskilt bevis.
Båda gör en helhetsbedömning till följd av de slutsatser man drar av sina enskilda bevisen. Sen så är det ju diametralt olika bedömningar man gör av sen det var ett enskilt bevis, och såklart då hamnar man på olika ändar. Man kan väl säga det att grundbulten eller grundpunkten för den här bådas bevisvärdering, det är ju att om det är så att man kommer fram till att styckningen har skett och mordet har skett i lägenheten, då måste det vara Leonola som har begått det här mordet, eftersom det finns ju ingen annan som har något intresse av att göra det. Hade det varit en okänd gärningsman som hade kommit och mördat någon där, då hade man bara lämnat kroppen. Det finns ingen mening att stycka och ta det ifrån lägenheten. Så att det är det som är utgångspunkten, och hovrätten kom egentligen fram till just det, att efter en helhetsbedömning så dels talar väldigt mycket för att det är hon som är gärningsmannen, och dels talar väldigt mycket, eller extremt mycket enligt hovrätten, för att styckning respektive mord har skett faktiskt i själva lägenheten. Och där drar man slutsatsen att då är det ställt bortom rimligt tvivel att hon är mördaren. Medan tingsrätten kom fram till att det inte är så. Men Kristoffer, det låter väl konstigt. Finns det egentligen något motiv för henne att begå något mord?
Ja, det är ju också en sån skiljelinje mellan tingsrätt och hovrätt. För att tingsrätten fäster sig vid det, att det till synes saknas ett motiv för Lonela att utföra det här brottet. Och särskilt då med tanke på hur styckningen går till och att det har vissa sadistiska inslag som gör att tingsrätten har svårt att förlika sig med tanken att en kvinna skulle kunna utföra ett sånt brott.
Och där säger man att det fanns viss bevisning för att hon skulle uttryckt vid något tillfälle att den här mannen då skulle vara elak mot henne. Men samtidigt fanns det väldigt mycket bevisning i motsatt riktning också. Så där tycker man att någon är lite småelak mot dig är inte motiv nog att mörda någon, och dessutom mörda någon på det här sättet.
Precis, man hade också ska säga hittat någon liten broschyr eller liknande för mäns våld mot kvinnor i hemmet som då skulle kunna tyda på att Lonela kanske var utsatt för våldsamheter från den här mannen. Hovrätten gör en helt annan bedömning och anser att även om det inte finns något klarlagt motiv så kan det inte uteslutas att ett motiv helt enkelt är att han har varit elak mot henne, att han kanske har slagit henne eller liknande, och att det här var hennes hämnd helt enkelt mot honom.
Och att man tycker att hon kanske var så oerhört arg över detta. Dels över att vara inlåst i en stationstecken i Sverige, eller vara i ett land kanske där hon inte är lite isolerad, i kombination med att hon blir utsatt för någon form av våld, vilket gör att hon blir så arg när hon mördar någon att det spiller över och tar form i att man skär av kroppsdelar på ett sätt som kan tolkas som sexualsadistiskt.
Mm. Och där kan man väl säga att det här också är ganska tydligt en skiljelinje mellan svenska rättssystemets behov av ett motiv och andra rättssystems behov av motiv, till exempel den anglosaxiska världen. För att i den anglosaxiska världen där krävs det nästan alltid ett motiv för att kunna styrka ett brott. Men i Sverige så fäster vi inte så stort avseende vid det. Och det beror ju helt enkelt på att det är svårt att läsa folks tankar. Det skulle kunna finnas ett motiv, men ett brott behöver inte heller föranledas av ett motiv. Det kan vara en impulshandling eller vad som helst.
En psykisk sjuk person som gör någonting. Ja. Och ibland finns det motiv. Ja, ibland finns det motiv, men de är så för en vanlig person konstiga att de låter som nästan helt orimliga. Mm. Men för en person som kanske är lagd på ett visst sätt eller har någon viss psykisk sjukdom eller är brus eller narkotikapåverkad, så är just där och då är det motivet allt.
Mm.
Och spärren att mörda någon kanske är ganska liten. Medan för en normal människa tänker man, oj, mörda någon för det? För 800 kronor, det låter helt vansinne.
Så frånvaron av något uppenbart motiv i det här fallet, det innebar inte något hinder för hovrätten att fälla Lonela?
Och man tyckte att här finns det ett visst motiv dessutom. Mm. Och sannolikheten, vilket jag kan tycka är den största missen och bristen i hovrättens dom, där säger man att det är osannolikt att han skulle då råka träffa på någon sexualsadistisk person den tiden, så att säga, som man kan konstatera att han då skulle lämnat hemmet enligt hennes berättelse. Det är så osannolikt att det kan lämnas utan avseende, men det är också en konstig resonemang, för att någonstans, någon gång, personer blir mördade väldigt, väldigt sällan, och det finns väldigt få, men någon måste råka ut för det, så då ska man ju ha den resonemanget i varje mord, att ja, just för den här personen som har avlidit så är det ju, var det ju oerhört osannolikt att det skulle komma en mördare, men det gjorde det.
Så att, fast jag då å min sida förstår hovrättens resonemang, givet att de undersöker, finns det alternativa gärningsmän här, givet att så mycket bevisning talar emot henne. Och då menar de att nej, sannolikheten för att någon annan, att han skulle stött på någon annan enligt hennes berättelse är så liten att vi kan bortse från den, mot bakgrund av att all annan bevisning som läggs henne till last.
Men Kristoffer, om vi bara ska sammanfatta vad vi tycker, vem tyckte du har rätt och vem tyckte du har fel? För att nu har ju tingsrätten och hovrätten kommit till två olika slutsatser.
Ja, nej, men jag känner mig övertygad om Lonelas skuld och att hovrätten har gjort en korrekt bedömning i det här fallet.
Och jag håller inte med, och det gör jag inte bara för att det ska bli ett roligt program, utan jag tycker faktiskt det är på riktigt. Visst, väldigt mycket talar i riktning att det är hon som är gärningsmannen, men bevisningen är lite vilseledande. Just den här bevisningen med mitokondri-DNA, som vi kan säga att det kan ju vara att någon har andats på en ugnsform, och att han och hon som bor i lägenheten använder en ugnsform, ja, det är inte så konstigt. Att de använder ugnsluckan i ugnen är inte heller så konstigt. Och sen fanns det viss information om att han skulle vara oerhört renlig och inte alls utslutat att han skulle vara väldigt besatt av att rengöra det här badkaret. Är det osannolikt? Absolut. Är det möjligt? Absolut. Men Kristoffer, vad har vi egentligen lärt oss idag då?
Ja, återigen att vi jurister kan ha väldigt olika uppfattningar om samma material. Och då kan man ju naturligtvis bli lite orolig över rättssäkerheten i Sverige. Och jag tror att både din och min uppfattning är i vart fall att rättssäkerheten är väldigt hög i Sverige.
I vart fall i mordmål. Jag skulle säga att i vissa typer av mål, sexualbrott och liknande, så är rättssäkerheten inte lika god i Sverige. Men generellt ja.
Och vi faktiskt ska vara glada och stolta över att vi har ett system med flera instanser. Många andra länder så kan det vara så att det bara är en instans, eller att man inte ens kommer till domstol innan ett mål avgörs till ens nackdel. Och i vårt land så har vi ju både tingsrätt, hovrätt och faktiskt i slutändan, om det behövs, högsta domstolen.
Och vi har inte en jury utan en utbildad domarkår, som jag tycker är mer rättssäker än en jury. Men det är väl den största behållningen här, att man kan komma till så oerhört olika slutsatser även om man har samma utbildning, samma bakgrund och samma yrke.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare,
och mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att mejla oss på skyldig@starepersson.se om ni har några förslag på avsnitt från Mordpodden vi ska ta upp och analysera, eller andra förslag på avsnitt som vi bör ta upp.
Och ni kan även följa oss på vårt Instagram-konto Stare Persson. Tack!